Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkomna till Giggles med Wiggles, en podcast med mig, Becky Wiggles. I veckans avsnitt så gästas vi av hälsocoachen, författaren och den manliga strippan Carl Frid. Välkommen tack. Hit!
Tack för att jag fick komma.
Nej, men det är en ära att ha dig här.
Och vilken presentation!
Eller hur? Ja. Alltså, du är ändå en väldigt eftertraktad gäst. Sen jag började prata om det här på internet så har folk ens undrat, existerar manliga strippare? Eller strippare? Strippor? Strippor? Men också typ så här, velat ha det i podden. Så
ja, men vad kul.
Jag tror det är många som är taggade på det här avsnittet.
Ja, men då ska vi prata mycket om det ämnet.
Jag tänker det. Ja. Så utöver den lilla presentationen jag gav, om du ska beskriva dig själv lite.
Ja, men alltså, jag har jobbat inom hälsocoaching ganska länge. Men nu är det liksom mer åt livsstilsförändring, så jag kallar mig livsstilscoach.
Ja.
Så jag har gjort liksom en lång resa inom personlig utveckling.
Mm.
Och det har jag väl gjort senaste 10 åren. Och sen har jag liksom utmanat mig i olika liksom steg inom personlig utveckling. Till exempel 2 rädslor som jag har haft.
Mm.
Och det har liksom varit retorik, du vet, stå och prata inför människor.
Mm, mm, mm.
Och sen inom döden. Och då tänkte jag så här, vad är lättast att ta tur med? Liksom? Döden, det är ganska läskigt ändå.
Ja.
Så att jag kör några kurser inom retorik och börjar föreläsa och sånt där.
Mm.
Och det är också jätteläskigt. Jag menar, många tycker ju det är läskigare än att dö, typ, eller tanken av att dö.
Liksom. Ja, precis.
Men sen när jag hade gjort det så bara, men hur ska jag komma in på döden? Branschen, liksom, som jag kallar det.
Döden branschen.
Och då lyckades jag komma in på ett... ett vikariat, en tjänst på Bårhus i Stockholm. Och redan första dagen står jag med skalpellen och börjar skära i människor.
Ursäkta?
Ja, jag vet. Det låter
men
alltså, så...
Men vadå behöver man...
Dexter, liksom.
Det låter jättedexter. Alltså, som jag sa precis innan vi startade inspelningen, jag har liksom precis, du vet, jag håller på att sträckkolla bäck.
Aha.
Och jag bara, vem blir ens en obducent? Varför valde du att börja jobba med det här?
Just för att liksom utmana den här rädslan inför döden då, så att,
men det är ändå, jag förstår det. Förlåt att jag avbryter, men hur går man från det till liksom skära ett lik? Jag tänker att det är ganska...
Nej, men för själva grejen var att det var det här liksom mörkret, rädslan för att dö och det här övernaturliga. Men det har jag ändå alltid varit liksom naturligt intresserad av, alltså nyfiken.
Mm.
Men jag hade ju liksom inte sett en enda död människa innan det här.
Okay.
Så jag var tvungen när jag var där på intervju, bara, men kan jag få se en död liksom? Så att jag vet hur jag ska reagera. Men innerst inne förstod jag ju så att ja, men jag kommer ju kunna klara av det, annars skulle jag inte göra det. Alltså då skulle jag inte vara där.
Right.
Men så när jag kommer in i kylen liksom, för det var, fanns 3 kylar där. Och det var så här ställningar, så det är en gammal avdelning som de hade där. Och då sa hon som jobbade, bara, men här ligger en liten tant och typ sover liksom. Men det var ju allt annat än att hon
sover.
Och det var liksom, det var ju så här skräckfilmscenarien då, du vet.
Ja, det är klart.
Ligger och gapar och ögonen är så här ormfattat torkat och, och det sker ju en förruttnelse ändå, även om de ligger i en kyl liksom. Men
hur länge hade hon legat där liksom?
Alltså man kan ligga där upp till 30 dagar. Alltså det är 30 dagar tills man ska ner och begravas. Oh, som är lag i Sverige då. Sen kan det ju vara olika. Men ingen av dem kanske har legat ett par veckor, så det var inte så farligt liksom. Men det är olika stadier liksom inom döden. Nej, men jag tänkte så, ja, men då, det här klarar jag av ändå, även om det var lite läskigt. Så då började med det, och då sa jag också till dem att jag vill gärna lära mig allt jag kan få göra på ett bårhus.
Right.
Och då var det här en del av det då. Så att jag kunde få bara...
Hmm. Vad tror du händer efter dörren då?
Det här är ju en så himla komplex fråga. Mm. Men jag tror på energier. Mm. Och jag tror att vi omvandlas till olika energier.
Mm.
Det som jag liksom ser att det finns en kraft större än oss själva.
Mm.
Och det är det som jag liksom känner mer som... ett bra avslut efter döden. Liksom. Det behöver inte vara ett avslut liksom, på att man lever eller livet liksom, med energi.
Mm, mm, mm.
Men just ett avslut på livet. Och så byter man ju liksom skepnad. Inte skepnad att man kommer i någon ko eller hund eller sånt där. Alltså det vet jag inte liksom, om Nej. Jag känner att jag tror på det sättet. Men just energier.
Mm, att den liksom lever kvar i flera olika... Liksom.
Ja, men olika dimensioner. Mm, och plus att... Jag har varit med om olika saker. Jag går till medium och jag har liksom fått kontakt med, du vet, så här, kusin, mormor, min farfar. Ja, men
okay.
Människor som är döda på andra sidan. Och de säger bara saker som jag vet.
Right. Så att, ja, det är ju jättespännande.
Har du själv varit på
alltså det?
Aldrig?
Nej, jag tycker det här är så spännande att höra. För att alltså, jag är ju extremt alltså, ospirituell, skulle jag säga.
Är det sant?
Va? Ja, och det roliga är att jag brukar alltid säga alla i våran bransch typ är spirituella. Jag är extremt ateistisk. Fast jag är också väldigt så här, jag tycker det är fascinerande.
Mm.
Och jag är inte så här bestämd på att det här tror jag händer. Att jag är också medveten på något sätt att så här... Min uppfattning om att det till exempel... Jag tror ju bara att vi dör dyslexi. Like that.
Jo,
men samtidigt, det är ju också på ett sätt en belief. Så det beror ju på hur man ser det. Jag tycker det är lite så här naivt att tro att vi kan veta vad som sker efter döden med våra små mänskliga hjärnor.
Typ. Nej, men du vet ju inte.
Så right. Det, men alltså, det är därför jag tycker det är fascinerande alltså, att höra alltså, personer som har fått kontakt med andra sidan eller gå till medium. Jag har bara varit på... Jo, jag träffat medium en gång i 10 minuter på en fest. Albert här var med på den. Men det var verkligen så här splays, julfest. Och de bara, vi har ett medium här, gå dit typ. Men, och jag fattar inte, det är inte samma sak. Men det var jättehokus pokus
alltså, okay.
Hon satte sig där och bara, jag känner att pengar kom snabbt för dig. Jag bara, det tar ju en googling. Och jag sitter ändå där i typ så grills, långa naglar och en Gucci-väska. Och bara, okej. Stark spaning. Ja, men du vet, sen fattar jag ju också att det kanske också bara för att det var ett sånt sammanhang. Mm. Men det är min enda upplevelse med ett medium. Men jag tycker ändå det är spännande att höra. Har du alltid varit sån? Eller liksom, hur kom du in på det här?
Ja, men mer eller mindre. Alltså mycket så spirituell och verkligen... varit intresserad av den andra sidan.
Mm, mm.
Men angående just det här med fest och sånt, jag måste bara nämna en gång. Vi kommer ju komma in på den manliga strippdelen, men det var det att jag var på en yacht, eller du vet, en lyxbåt och dansade.
Mm.
Och så var det en tjej, det här var en möhippa, så det var liksom såhär, en vanligt gig liksom.
Exakt.
Och så kommer en tjej med när vi ska gå ut och ta ut pengar.
Mm.
Hon var, alltså jag måste bara, nu kommer jag inte ihåg ordagrant vad hon sa, men hon var som ett medium. Hon fick till sig massa saker. Där och då. Hon hade ju aldrig sett mig. Hon visste inte vem jag var.
Nej, liksom. Exakt, exakt.
Och då sa hon att min farfar var där. Och det var första gången min farfar kom fram. Och sen har han kommit fram liksom flera gånger med olika medium. Men hur sjukt, alltså,
att det alltid...
otippat på en, nej, men alltså, på en strippfest.
Ja, men verkligen, när du är hela din stripp, liksom, Call of Sweden, strippkaraktären.
Vi bara stod där efter.
Stop! Liksom. Och du och vad sexigt att du pratade med min farfar.
Nej, men det var så sjukt. Och det där mötet var ju jättefint med henne.
Mm,
och få stå och prata om det här med henne.
Mm, mm.
Men det var ändå, det var så otippad ställe, situation.
Ja.
Att prata om.
Såklart, såklart. Men alltså, när du menar att han har så här kommit fram, alltså, jag som då inte så här, uppenbarligen då är en sten eller någonting, inte känt det här. Alltså, hur skulle du beskriva, alltså, vad menar du med att så här, han kom fram?
Eller han får kontakt med henne.
Mm-hmm.
Och hon förmedlar budskap till mig.
Okej. Okay. Och du liksom, bara köper det?
Det är ju sanna saker. Okay. Så hur ska jag inte kunna köpa det?
Ja, du menar att hon säger då saker via honom som bara han vet?
Ja. Okay. Nej, som bara jag vet.
Eller som bara du vet. Ja, exakt, exakt. Ja, det är
för det är ännu sjukare att jag har inte träffat min farfar. För han
det är antingen det eller så en stalker.
Ja, du förtäller ju inte historien, men man vet inte.
Jag vet.
Men vänta.
Hon kanske bara har, du vet, tagit reda på massa skit om dig.
Nej, men grejen är att alltså, min farfar finns ju inte någonstans i...
Okej, okay, fair. Nej, farfar.
Alltså, han dog när min pappa var 20. Så det är liksom väldigt länge sedan. Han finns inte i sociala medier. Alltså, ingen internet, nej, ingenting.
Okej, okay, okej. Okay.
Och de här medierna har ju sagt liksom liknande saker om honom.
Mm.
Och det är jättelustigt att det är han som har kommit fram. För förut har det varit min mormor, min kusin.
Om vi går tillbaka, så du jobbar idag fortfarande med, alltså, som obducent, eller?
Nej, nej. Nej, det heter inte obducent.
Nej, det heter inte det. Vad heter det?
Obduktionstekniker.
Obduktionstekniker.
Men jag jobbade ju bara en del av det med det. Så jag gjorde en, cirka alltså, ett antal fall, kan man säga.
Ah, okej. Okay, så det är ingenting du gör idag?
Nej, 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 nej.
Men jag tänker ändå kontrasten i insane.
Så det var liksom en del som jag fick lära mig. Under upplärning där på vårhuset. Men jag gjorde ju det. Så att,
Så det är det. Hälsocoach. Och strippa. Alltså, det är insane blandning.
Jag jobbar nu med coachning med ännu en del inom just med döden med sorgbearbetning.
Men vad, alltså, hur ser coachningen ut? Liksom? Vad har du för typ av kunder där? Och vad är det du gör med det? Liksom?
Nej, men tidigare då med hälsodelen, då har det ju varit alla möjliga människor. Liksom, yngre medelålder liksom, som vill göra en livsstilsförändring.
Okay.
Och nu har jag pluggat till affärscoach, businesscoach. Jag kommer liksom vända mig mer mot företag också.
Yeah.
Så att man får med hela delarna i livet.
Mm.
Så det är liksom så här, relation, livsstil, business... Och sorg och trauma, du vet. Som
right, right.
Det kan jag tänka mig att du får höra väldigt mycket om också. Liksom andras livsstil, alltså livsberättelser och...
Ja, men alltså du vet, ju hur det är att vara strippa, liksom. Man är ju verkligen en outbildad...
Blir som en psykolog.
Man blir som en psykolog, fast man inte har utbildning för det, men 100%. Fast en ganska kass psykolog, brukar jag ändå säga. För jag brukar ju mest säga det de vill höra och inte det de behöver höra. Om man ska vara sån.
Men kan det vara... män eller kvinnor som kommer och bara vill prata?
Ja, ja, gud ja. Ganska mycket ändå, mer än man tror. Speciellt men män i medelåldern, skulle jag säga. Alltså, det, jag tänker att det är sånt kvitto på typ så här, nu verkar ju du vara väldigt så här, lätt för att prata och liksom... Men många gånger så har ju män väldigt svårt för att prata om sina känslor.
Mm.
Även med sina närmsta vänner, familj, partners.
Mm. Ja, men så är det.
Så du, ja, och det är väldigt tragiskt. Man märker liksom att det är så här... Alltså inte att det är tragiskt att de pratar med mig om det. Utan man märker att så här, oj, du har inte sagt det här till någon annan än mig. Så ja, det är många som... Ja, men typ så här stammisar och sånt jag har. Som kommer bara för att sätta sig och snacka med mig. För att de klickar med mig, tycker jag är lätt att prata med.
Mm.
Typ så.
Ja, men det är ju enkelt att få kontakt på det sättet liksom.
Right. Och det är ju någonting med att man är typ så här fysiskt naken, tror jag, som gör att det är lättare för dem att bli även nakna mentalt.
Men du menar att de sitter nakna och...
Nej, det, okay, nu är jag som är naken. Men jag tror att det är det som gör att hela situationen blir... för att jag är avklädd, så är det som att då är liksom alla spärrar på något sätt. För det är en ganska sjuk situation generellt. Att jag sitter där med mina tuttar ute och pratar om dina trauman. Men jag tror att det är liksom...
Det blir, kanske en trygghet, en liksom lite sån moders...
Jag kanske en modersgrej.
Just det,
och man är med brösten, exakt. Åh, gud,
mamma.
Nej. Ja, verkligen. Nej, det var inte det jag syftade på.
Nu ser jag ju liksom du sitter och vaggar en man i 40-årsåldern.
Jag tänkte
liksom
verkligen just säga det som en så lite så verklig mami, typ jag har honom så i knät. Alltså det har nog hänt. Men inte ammat, nej.
Nej, inte ammat. Det finns ju garanterat folk som gör.
Säkert, säkert. Nej, utan vad fan vill du komma på det? Nej, jag menade att jag tror att så här, de ser att alltså, när, alltså, jag är de ser mig som okej, okay, men du är avklädd, exposed, sitter här. Och då är det lättare för dem att liksom bara så här, mentalt klä av sig utan just för att det är en så odd situation liksom. Men det är det jag menar, och i vissa fall så kan jag, alltså med vissa personer så känner man ju verkligen så här, men helt att man är ärlig. Men så det är klart, alltså ibland sitter det där liksom och typ så här, en fullvuxen man som sitter med naken strippa och klagar på sin fru. Jag vill att han ska fortsätta betala. Det är klart att jag bara, ja nej men såklart att hon är dum i huvudet. Fast det är ju, egentligen så är det ju kanske han som sitter och ventilerar det med strippa som.
Men det är ju inte svårt ibland att det inte vara sant.
Ja, alltså jag har pratat om det tidigare i podden. Alltså jag tycker att det är den svårare delen av mitt yrke. För att jag som person är väldigt så här rak, ärlig, nästan till en extrem. Verkligen inte så här, om du inte frågar mig om min opinion. Jag är inte sån som säger taskiga kommentarer. Nej. Men jag är en sån person som bara så här, säger det hellre i mitt ansikte. You know, och jag är likadan, jag är väldigt så rakt på sak person. Och ja, det jag tycker är svår del av mitt yrke kan vara och liksom så här hålla tillbaka. Liksom så.
Men det är ju det. Jag menar, vissa saker kanske man bara vill rätta till. Och, nej, men du har ju ditt eget värde fortfarande. Så att, jag menar, man kan ju inte ta hur mycket som helst
heller. Nej, alltså så här, så är det ju. Så här, alltså, en viss amount av liksom, så här, kommentarer tar man ju liksom för att det är så här, okej, men du är en gäst i den här klubben och jag ska vara din fantasi och course, som garant säker. Men sen, alltså, du kan ju inte säga vad som helst till mig. Alltså, jag är väldigt så här, min integritet är viktigare än pengar i väldigt många situationer. Alltså, så här, jag är ganska tydlig med mina boundaries. Okej, men så det här är ändå Giggles & Wiggles. Och vi har ju redan pratat lite om att du är manlig strippa. Men vad är din relation till vuxenindustrin?
Nej, men det började ju liksom med att jag var med en dokusåpa.
Precis.
Yes, för många, många år sedan.
Ja.
Och då började jag som... ja, men du vet, som alla gjorde på den tiden.
Och det var verkligen såhär barturnéer.
Ja, det var ju...
Du verkade vara lite celebrity back then.
Ja, men CD-kändis.
Verkligen.
Men, så, vi åkte ju runt väldigt mycket. Mm. Och det var ju runt hela landet, hela Sverige.
Mm.
Och du vet, på den tiden fick man ju skriva autografer. Och du vet, tjejer kom
bara,
skriv på mina bröst. Och
jag har i och för sig också autograferat tuttar. Faktiskt, det är min största flex 2023 ändå.
Ja, men det var ju såna grejer.
Ja, men jag fattar. Liksom. Det är väldigt det var så liksom, rockstar life.
Vad var det? Robinson, baren. Jag var med någon som heter Harem. Så det var liksom 18 killar, 4 tjejer på Maldiverna liksom.
Ja, jag läste om det i den bok, eller lyssnade om det i den bok. Harem, aldrig hört talas om. Jag är ändå typ så, gillar reality. Men vad gick det ut på? Jag fattade att det var också så här dating show-aktigt.
Men det var liksom lite seriösare än liksom man jämför med någonting som är idag. Men, för det var liksom ett datingprogram där man skulle verkligen hitta sin kärlek. Så det var 18 killar, 4 tjejer. 4 tjejer som väljer mellan de här killarna då. Och Maldiverna, så alltså, kunde inte tacka nej till det. Alltså,
of course not.
Så att på den vägen var det liksom att jag började som gästbartender. Och sen skaffade mig en manager, eller han tog kontakt med mig. Och sen började jag jobba som showartist. Så jag liksom åkte omkring, sjöng och dansade. Och vi körde akter som Dirty Dancing, Grease, Studio 54. Nej, men det var liksom så här sköna shower.
Ja, så när jag liksom lyssnade om det så kändes det som att det var ganska naturligt ändå att det blev, alltså, för det var ju nästan strippshower ändå, verkade det ju som. Alltså det var ju at some point du bara hade en strumpa på kuken typ. Fast innan du ens var strippa. That's
nej, men, kind of being a stripper. Ja, men det här var i Grekland.
Ja, men visst.
Så det var första gången där som
ja,
jag körde.
Ja, det är sant. Ja, men det är ju ändå exakt som du körde. I know. Exakt.
Men innan var det ju seriösa.
Ja, då var det verkligen så här nummer och sånt.
Ja. Det var sittande middagsgäster ibland.
På riktigt?
Ja.
För jag tänker ju typ idag, om det är typ så här PH-deltagare, de gör någon barturné, men det är ju mest att de så här...
Ja, nej, de här andra som jag jobbade med, de hade inte varit med i...
Nej, okej, förlåt, då har jag missuppfattat
det. Det här är liksom artister som har varit med i Melodifestivalen och...
Jaha, men då har jag missuppfattat det helt, förlåt. Okej.
Så att det var verkligen så här showartist, typ lite Wallmans fast lite
right.
På klubbturné.
Okej.
Men sen kom du ju in det här med förfrågningar om stripp.
Ja.
Och då var det liksom så här ett ganska naturligt steg ändå liksom, för att jag har ändå stått på scen ganska länge då.
Ja.
Och uppträtt, och det är ju fortfarande samma publik egentligen. Och just med manlig stripp, det är ju det att vi uppträder på olika nattklubbar, alltså vanliga klubbar. Så det är liksom inte strippklubbar man åker runt.
Nej.
På.
utan jag tänkte att du skulle få berätta lite för de som inte vet liksom, ja. Vad innebär det att vara en manlig strippa i Sverige i alla fall? Ja, för som precis. Sagt, det finns ju inga manliga strippklubbar.
Nej.
Vad är det du gör?
Liksom? Ja. Så att jag fick ju kontakt med via förmedlingar och via min manager då, som sålde in mig på olika gig. Så att det var ju mest möhyper.
Mm.
Och då kommer man ju hem till människor.
Ja, men precis. Privat gig,
ja,
liksom.
Precis. Och det kan ju vara liksom en liten etta med typ 10 tjejer.
Ah.
Det kan ju vara liksom en stor nattklubb med... Alltså jag har ju uppträtt i Globen. Så att jag har ju varit 10 000 pers typ. Så att det har varit så typ himla kontraster.
Typ såhär Chippendales-viben.
Nej, det var julgalan.
Julgalan? Vad ursäkta?
Så att jag var inhyrd i liksom en annat koncept.
Det sjukaste jag har.
Ja.
The early 2000s was a wild time. Jag antar att det var det. Alltså, så
här, nej, men det här var 2015.
Vad? Det här är nyligen alltså?
Ja, 9 år sedan. Men
ja, ja, men alltså nyligen. Ja. Det här låter, det låter ändå så.
Ja.
Himla tidigt, 2000-tal. Ja,
det var så här.
Okej, 2000-tal.
Nej, min mamma kom och min bror kom.
No way! No way!
Var Carl, Carl.
Älskar, älskar. Men alltså, jag har så många frågor. Okej. Men om vi börjar typ så här, hur det är att gå in på ett så här privat gig som manlig strippa. Hur förbereder du dig? Vad har du för outfits? Vad är reglerna? Vad gör du?
Nej, men precis. Och jag brukar ju fråga allt innan liksom, den personen som jag har kontakt med då, om det finns några speciella saker jag inte får göra, liksom om personen i fråga har någon speciell religion, eller du vet, man respekterar och accepterar liksom det som man får till svar. Men oftast är det så här, kör din grej. Och alltså när man började strippa, så det var en helt annan dans. Det var liksom kunde slita av kläderna liksom, på tjejerna, spruta grädde på brösten, slickade upp, gjorde likadant på mig. Alltså alla tyckte det var fine. Alltså, det var så här, det var lite vildare. Och sen blev det ju liksom med tiden så blev det bara mer striktare och striktare. Och nu är det ju verkligen så här att vad får jag göra, vad får jag inte göra? Och jag känner ju av liksom. Jag känner ju av, jag har gjort det så många gig liksom, så att man känner av liksom vad man kan göra och inte göra.
Precis.
Nu, jag tar ju inte på någon tjej längre.
Nej.
Inte alls liksom, inte på det sättet.
Nej.
Utan minsta, du vet, tar lite håret.
Oh wow, men alltså så du gör inte typ så här lap dances, om man säger så?
Jag gör lap dance och står och juckar lite och du vet, jag klär av mig helt naken. Men jag står inte och kör liksom helikoptern, utan... jag visar rumpan, jag håller för handduken. Och det är ju aldrig någon som ifrågasätter så här, bara, visa kuken, visa kuken.
Nej.
För det är liksom...
Men du går ner till helt naket liksom?
Ja, då är jag naken liksom.
Ja, för det jag tänkt på, är det så här, måste man ha en stånd?
Nej.
Nej.
Och det vet du själv säkert också. Nu känner jag inte dig personligen på det sättet.
Nej, nej.
Så jag vet vad du har för känslor på scen.
Nej.
Men många tänker ju performance, alltså underhållning.
Ja.
Och då blir det ju inte så... Nu kanske jag förstör här liksom, men...
förstör fantasin.
Fantasin om att en manlig strippa är jättekåt liksom. Men,
nej, men det är det jag tänker.
Man kommer ju in och kör sin grej. Och oftast är showerna på under 10 minuter.
Ja, men exakt, för det är det jag tänker mig. För grejen är typ såhär, nej, alltså de flesta återigen inte får förstöra, strippor är inte heller så jävla kåta. Men alltså på en kvinna så syns inte det. Och vi är det inte,
nej.
Liksom om jag inte ska börja snigla någon. men jag menar, det syns inte på samma sätt.
Nej.
Så, och jag tänker ju såhär, om man är i performance mode så kan jag tänka mig att bara nervositeten i sig liksom får den och...
Ja, men alltså det är ju mycket grejen också att man vill att man ska dansa bra och att man vill det ska bli en show. Och fokuset är ju inte på om jag stånd eller inte. Alltså det är ju ändå ingen som... visst, det är säkert många som sitter och fantiserar bara jag vill se. Men alltså, en kuk är bara en kuk. Alltså det är så här...
Ja, nej, alltså 100%.
Jag tror att... Det är mer mystiskt att inte se, förstår du?
Ja,
100%. Än att se, liksom. Ja. Det är som män som kollar på kvinnor i underkläder, eller om man går och kollar på stripp. Alltså, det är ju lite mer intressant när kläderna är på, än när
det
är
av. Liksom. For sure. Nej, men jag håller med dig. Men jag tänker bara typ såhär parallell, och vilket det är ju såklart jättestor skillnad om man tänker typ såhär manliga versus kvinnliga typ såhär porrskådisar, liksom. Och då är det ju klart att det är en praktisk anledning det måste vara hård. Men jag tänker av samma anledning att det är såhär, the fantasy, att det måste vara det. Men okej.
Men det har ju varit, alltså om vi går tillbaka till den gamla tiden.
Yeah.
Då har jag ju suttit med kupump liksom innan. Bara för att den ska vara en liten bara dung, dung, dung.
Oh, wow, kukpump. Har du använt typ, jag kan tänka mig att man lätt blir typ Viagra-torsk. Men det har du inte använt, utan bara pump.
Jo, jag har tagit det också. Men framförallt, jag hade vissa gig när jag var kroki-modell. Alltså du vet, nakenmodell.
Ja, nakenmodell, okej. Ja.
Så att, och då var det ju också möhippe tillställningar. Och då kommer jag ju dit, kanske jag skulle strippa först.
Mm.
Och sen kommer jag in och så ska de måla av mig, eller kroppsmåla mig och sånt där. Och då är jag helt naken. Och då ska jag stå där inför typ 30-40 tjejer liksom. Mm. Då vill man ju liksom att man kanske ska ha lite liksom fluff.
Of course. Ja, men typ så här, hittar du typ så någon tjej då som du bara okej, okay, jag håller fokus på henne. Typ så här, hittar du så här snyggaste i gruppen? Eller blir det bara så här professionalitet du så tänker?
Ja, jag tänker liksom.
Okej.
Okay. Nej, men sen blir jag alltså,
för jag tänker att det blir så himla, som du säger själv, ditt performance, det måste ju bli så vardagligt och så här blasé.
Ja. Ja, men det blir ju det liksom. Och jag har ju jobbat mycket på mässor och sånt där också.
Yeah.
Så att jag har ju sett väldigt mycket nakna tjejer liksom.
Yeah.
Men det är ju fortfarande så här att jag kan ju fortfarande se om en kvinna är vacker eller inte, eller sexig. Alltså det är klart jag går igång. Men jag tror en så här vanlig svenne, eller normal kille liksom, kommer in i, du vet, i backstage och liksom på en mässa och ser alla tjejerna. Alltså han skulle ju liksom bara, uff.
Ja, 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 såklart.
Medan man själv är ju van vid det, så att, och jag tror att ni känner det också.
Ja,
killar vart där. Det är ju inte så att vi står och
Nej, alltså jag tänkte, för att det var
kolla ju så ner liksom på det sättet.
Nej, men ja, för det var ju så du och jag stötte in i varandra. Det var så här erotikmässan förra året.
Ja.
Och nej, ja, det var första gången jag så här, alltså träffade, eller så här, jobbade med manliga strippar, if that makes sense. Alltså jag har träffat någon som varit manlig strippa innan, alltså så här, pratat med, men som jag har varit så här, jobbat side to side.
Men du har väl varit på andra mässor, eller?
Nej, det var min första faktiskt.
Är det sant? Aha.
Mm, helt sant. Det var my opportunity, yes. Nej, jag bara jobbat klubb, så. Och så var det första mässan jag gjorde. Så det var första gången jag jobbade med manliga strippar. Men nej, alltså jag tror att man känner den grejen, ja. Att det är inte som om typ en gäst skulle gå backstage.
Nej, men jag tror du känner energin och
viben
liksom.
Ja, men återigen, alltså, det känns att bara, ja, men ni en av oss, precis som att inte jag står och stirrar ner dig. Alltså, förstår du vad jag menar? Att det är så här, man är van. Man är ju varit i branschen.
Ja.
Hur länge har du jobbat som strippa?
Alltså hela den här showartisteriet, typ 20 år. Så att det är länge.
Wow, det är ett länge. Och jobbar fortfarande?
Jag gör det fortfarande. Lite mindre, men det händer.
Det händer.
Det händer.
Vad är det så här favoritgig att göra? Vad tycker du är roligast med liksom?
Nu kanske det här låter gubbigt för att jag är lite äldre än liksom 20. Men det är så mycket roligare och så mycket mer energi med yngre tjejer som typ fyller år.
Mm.
Och de står ju liksom skriker konstant.
Ja, ja, ja.
Från att man går in genom dörren så står de och skriker. Och det blir så himla roligt liksom. För att det blir liksom festbekräftelse. Istället för att man kommer kanske till några andra som sitter och filmar. Ingen liksom låter, för alla är så fokuserade med sina mobiler. Och
det tillåter blir liksom, de att filma?
Jag tar extra betalt.
Okej, okay. Period. Okay,
men ja, absolut.
Mm.
Alltså jag har dansat så länge och liksom redan innan så är det ju folk som har filmat och fotat.
Jag har ju bara strippat i 5 år då, så jag inte. Men också så här, jag är så pass offentlig så att det är så här, jag vet ju att det är sån stor risk att det kommer ut. Men för mig det är bara typ så här, att filma mig in that state. När jag inte vet, nej, det känns inte så här, inte bekvämt. När inte jag vet typ exakt hur det filmas, att någon annan har det.
Ja, så du säger nej, alltså. Men, gör men du gig eller?
Men i strippklubbar får du ju inte filma överhuvudtaget. Men sen där till exempel, så typ så här, om du dricksar mig, alltså jag kan ju typ så här, efteråt ta en selfie eller något sånt. Alltså absolut, jag menar, det finns ju grabbar som är så här, även alltså, innan folk så här, kände igen mig och så kan det fortfarande vara så här, om vi ser att det har varit liksom svensexa och de bara, men vi vill ha en selfie med stripperna, då kan vi liksom det kan jag göra. Men inte typ så att bara filma min scendans. Men jag har ju gjort lite privat gig och sånt. Och jag är så här, nej, absolut inte.
Nej, men det är just den delen. För det har ju varit så himla många gånger också. När man har inte varit i form. Man har inte känt sig, nej men du vet så här, skön, bekväm. Och då kan det ju vara liksom att man kanske har sagt nej. Liksom. Men alltså, nej, alltså jag har varit ur form så många gånger också. Alltså de har bara filmat och det blir liksom så här, man accepterar
form,
bara.
Ur form, du menar så här kroppsmässigt?
Absolut. För ja. Det är det som också är så himla jobbigt för män, men det är för kvinnor också, men det är så höga förväntningar på att männen ska se ut som Magic Mike.
Jag tänkte säga, jag tror faktiskt det är högre press på alltså en specifik kroppstyp. För jag tänker som kvinnlig strippa, så jag menar, alltså att vara kurvig är ju många som älskar, man kan vara skitsnygg, men jag tror att så många mer förväntar sig så sixpack och liksom en vältränad man än att, sen är det klart att folk som älskar vältränade tjejer, men du behöver inte vara det för att vara strippa, if that makes sense.
Och sen är ju liksom, män gillar alla olika former, så att, men det gör ju för sig kvinnor också, men just med strippa så är det så här, jag menar, de väljer ju från en hemsida, och då är det ju bra bilder. Alltså man säljer ju inte liksom en lördag när man har liksom suttit och tryckt i sig chips på fredag, liksom svullen mage, du är vattnig. Nej, men inte de bilderna.
Och det är klart, det kan ju såklart relatera till, man har varit på någon jävla middag och så här, tagit några glas vin och ätit värsta middag och så kommer man dit och bara helt uppsvälld. Så det är klart att jag kan relatera till det, men jag tror att det är exakt mindre press ändå som hinner på det i alla fall, faktiskt. Men har du varit med om någon situation som varit så här obehaglig? När...
Ja, absolut. Och alltså, det här är ganska viktigt för att det är ju liksom, man kan ju känna sig väldigt obekväm också som man. Och speciellt sådana här ställen när man har varit på klubb och det är helt offentligt. Det är både män och kvinnor. Och jag tog ut upp någon tjej och så blir någon kille, en pojkvän, svartsjuk och hoppar upp och börjar slåss med en. Liksom. Alltså det är slagsmål. Och du vet, när man är liksom naken och bara en handduk och man, det blir liksom att man slåss, handduken åker av, man står, alltså det är så här ganska utsatt situation.
Yeah, of course.
Alltså förhoppningsvis är det någon vakt i närheten, men det har hänt flera gånger att det inte har varit det. Och till exempel en gång var det på en nattklubb på södra sidan av stan i Stockholm, och alltså det här var liksom, det var inga vakter, det var en stor scen, det var typ nästan typ så här, det var ett par hundra tjejer i publiken och det var ladies night, men det var alltså många som stormade, alltså scenen, hoppa upp.
Men gud!
Och du vet, jag får stå och skrika, du vet, så här, jag är helt naken, jag bara står och håller för så här, jag bara, vad ska ni göra? Alltså ska ni våldta mig? Vad ska ni göra liksom?
Oh my god!
Och det var jätteobehagligt, för att det var liksom så här, jag kunde inte dansa. De bara stod och skrek och rev mig och du vet sånt där. Och det var liksom bara, jag ville ju avse. Alltså jag fick ju avbryta showen liksom.
Åh jävlar, vad obehagligt.
Och det, jag menar, hade en omvänd situation varit med män som hoppade upp. Alla hade ju fan blivit anmälda och suttit inne liksom.
Of course, ja.
Och det är ju också så här, du vet, man har kört lapdance och så helt plötsligt liksom, men det här var förut då, när jag hade typ grädde och då lät jag tjejer liksom slicka av. Men kunde de byta tag så att jag fick liksom, alltså det har blödigt, förstår du?
Skojar.
Och vad ska jag göra? Liksom bara trycka bort hennes ansikte liksom.
Så ja, det borde du.
Jo, alltså jag gjorde,
jag menar det.
Men det är ju som att man skulle ju liksom bara bort med det, det är liksom att man får ju trycka liksom. Och sen, du vet, när vi har stått och dansat på klubbar liksom, när vi varit fler killar. De är liksom dragit sönder huden på ryggen. Du vet, helt blodiga liksom.
Oh,
och så när jag har haft
God.
Flickvän och kommer hem, hur ska jag förklara det liksom? Då vet jag att jag har strippat, men bara vänta, du har rivsår på ryggen. Du har,
that is not look very good.
Nej, du har varit otrogen liksom. Då ska man försöka förklara bort det liksom.
Åh, fan vad sjukt alltså. Oh my god. Har du relation nu?
Nu är jag singel.
Nu är du singel, okej.
Sen 2 år.
Mm-hmm. Ja, exakt. Hör av er. För er som kollar YouTube. Ring han.
Ja, precis.
Hur har dina partners reagerat på att du strippar? Hur har det funkat i relationer?
Ja, men det har ju varit en hel del svartsjuka, absolut.
Mm.
Och jag har alltid varit uppe med det, så att då har de fått följa med på gig och sett. Och då har det faktiskt varit bättre, för att de ser att det är bara rent professionell dans liksom. Och sen att man tar av sig, det är liksom inget sexuellt på det sättet. Visst, alltså när man ser det utifrån, det ser ju sexigt ut såklart. Men jag juckar liksom, man går upp mellan benen. Nej, men du vet så här. Men fortfarande, jag gör min dans, klär på mig och sen åker jag hem med min tjej liksom.
Ja, alltså jag menar det är väl precis som alltså jag och andra kvinnliga typer också känner. Alltså man är ju ett ändå, det är ju, som du säger, en artist. Man är i en roll, man är liksom som du säger.
Man, liksom, man stannar ju inte kvar och festar eller liksom, nu kör vi liksom. Nej, inte, det har hänt men det är liksom...
ja, men inte när man har varit i relation då, obviously.
Nej.
Har det hänt någon gång att så här, någon av dina flickvänner har liksom blivit intresserad av att strippa själva för att du gör det?
Ja men faktiskt så har ju liksom de, nu ska jag se här, ett par.
Inte alla, okej.
Okay.
Börja inte
alla.
Börja inte staka ner hans ex precis. Nu och se vem.
Men ett par ex till mig har faktiskt varit jätteintresserad och börjat själva.
Mm.
Så,
på klubb då eller så här privat?
Ena tjejen, hon började som jag, åkte runt som showartist och eller du vet såhär nattklubbsgig, go-go dance och du vet, och sen med strippen, och då har vi kört även par dans liksom, och det är ju hur kul som helst att åka med sin tjej. Du vet, man åker till en nattklubb ute i Sverige, man tar in på hotell, äter god middag. Nej, men det blir som en liten så här mini-weekend, fast man får pengar för det. Liksom. Så att det är ändå
varit 10 av 10 ändå, verkligen.
Och sen kör man tillsammans showen och sen går man och lägger sig och trevligt. Liksom. Mm. Men en av tjejerna också började på klubb, vet jag.
Mm.
Men hon var inte långvarig för att det var så stor skillnad.
Ja, det är det.
Just på att jobba klubb hela nätter. Det är många timmar, har jag förstått det som.
Det är
för vissa.
Det.
Och... medan vi körde bara gig då. Men det är ju två helt olika summor pengar också.
Ja, alltså det är ju mer pengar generellt och jobba klubb. Alltså, men sen fördelen med att jobba gig är att det är säkra pengar.
Ah.
Du går dit och vet att du kommer få den här summan minst. Sen kan ju säkert folk dricka och
så. Men precis.
Medan när du går in på en klubb så vet du att du kan komma hem med noll. Eller du kan komma hem med hur mycket som helst. Men så sett så är det ju ändå lite rolig del av vår bransch. Alltså att så här, det är nog kanske en av få branscher kvinnor tjänar mer än män.
Vill du och det är ju bra att det finns det.
Ja, faktiskt. Eller hur? Men okej, okay, du behöver inte svara på det här. Men hur mycket tjänar en manlig strippa på en gig ungefär?
Det är ju inte hemligt. För det står ju liksom på hemsidor och sånt där. Mm. Så att ja, man kan väl säga mellan 2,5 och 3,5 ungefär.
Mm.
I den stan som man kör i.
Ja, precis. Alltså,
det blir ju inte så mycket pengar efter skatt och liksom allt.
Nej, jag menar.
Men det är fortfarande, om du tänker att... Alltså, jag skulle vilja säga så här. Det har varit samma pris, samma kostnad för ett gage i 20 år.
På riktigt?
Ja, så att det är ju det som är...
Så nu är det ju väldigt lite... För jag tycker att det låter lite som med skatt och sen så här reseväg och ens tid och allting som man förlorar. Ja. Det är ju inte jättemycket, nej. Och det var det även samma pris när du började.
Ja.
Det är wild ju.
Ja.
Är kvinnor bra på att dricksa?
De dricksar inte alls.
Inte alls?
Nej. Så det är ju inte som man ser i filmer. De står med $1 sedlar och bara...
Nej, för när jag drar på privat gig och jag vet även andra... Alltså nu har jag inte varit på så många, men jag är ändå liksom mycket liksom, kvinnliga kollegor som går på mycket privat gig. Alltså då skriver man ju alltid typ såhär, det här är priset, såhär, sen plus dricks. Alltså att man ändå typ såhär, förväntar sig det. Och, men svenska generellt är väl inte jättebig tippers, men det är ändå typ såhär, nästan på varje sån gig så har de ju ändå någonting.
Och sen, jag menar, idag, det är ju ingen som har kontanter.
Nej, så, att... så är det. Du får så här, tatuera in typ så Swish QR-kod. Så det bara, typ så här, precis här på magen eller någonting.
På kuken.
På kuken, oh my god. Ja, om ni får se den så förtjänar jag fan en dricks.
Eller
hur? Där. Och verkligen, på privatgig och så, upplever du att de är liksom tafsiga eller respekterar de dina gränser?
Nej, men alltså, jag ser ju verkligen en stor skillnad mot förut och efter liksom, den här tiden som vi pratade om. Men så jag kan säga liksom, förr, alltså, eller tjejer i grupp hetsar varandra. Alltså jättehetsiga. Och när jag har varit singel liksom, då har jag kunnat kanske ta för mig liksom, bara för att jag tyckte att det var kul och intressant liksom, i början. Och det är helt galet. Det är galna fester liksom. Alla med alla liksom.
Men även på typ möhippor och sånt.
Ja.
Det är ju också väldigt wild.
Alltså jag har varit,
alltså typ så.
Ja, alltså jag skäms ju nästan för att säga det, men det är ju liksom, vad säger man, brudgubbar som har låst in sig på toaletten med mig och vill ha liksom en extra privat show liksom.
Wow. Som är precis innan man ska gifta sig.
Ja. Bara tänker så här, ja men livet kanske tar slut. Nu ska jag bara men alltså det ligga där... med manliga strippan liksom. Förstår du sista grejen liksom?
Ja, alltså fast det där är också så himla wild tankesätt. För man är ju inte singel bara för att man... Nej. Du är ju ändå förlovad och varit med någon tillsammans ganska länge, antar jag. Och det är också så här sjukt att se giftermål på det sättet.
Ja, ja. Och sen liksom... Ju äldre jag blev, ju större ansvar tog jag. För att jag förstod ju liksom, den här tjejen har druckit, hon kommer säkert ångra sig. Det är ingenting som jag vill vara en del av.
En del av, nej. Nej. Alltså det är ju ändå främst hennes ansvar såklart.
Men jo,
det är ju
ändå, men jag kan fortfarande som man, eller som professionell dansare liksom, tänka ett steg längre också. Jag behöver ju inte tänka liksom bara där, utan bara lite schysst.
Rimligt, rimligt. Men alltså skulle du säga som manlig strippa att det är lättare att gå över liksom till, ja men att man basically säljer sex eller eskortar, har du gjort liksom eskortjobb också?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja. Alltså vi är väldigt få manliga stripper i Sverige, jättefå. Mm. Och de flesta känner ju till varandra.
Mm.
Och det är klart att man har fått en förfrågan. Och jag vet ju att det är vissa som har blivit, alltså, fått förfrågningar av samma personer.
Mm.
Och det är väl också mycket att man kanske testar hur långt vi kan gå.
Mm.
Men det är vårt mesta av män som förfrågar.
Okay.
Men även en del kvinnor också, såklart.
Ja, du strippar för män också?
Absolut. Mm. Det är ju svensexer och det händer då och då faktiskt.
Mm.
Och det är liksom inget konstigt. Det är också samma grej, det är en show.
Ja, yeah, of course. Yeah, yeah. Men vad är skillnaden att dansa för män versus kvinnor då?
Jag går in i två lite olika roller.
Mm.
Det blir mer... Att jag blir ännu mer dominant och nästan skämtar med killen istället.
Mm.
För det är lite lättare för mig att ta än att liksom försöka vara den sexiga killen. Som jag inte riktigt, eller inte riktigt, jag går inte igång på killar på det sättet. Liksom.
Nej, exakt. Så du hamnar i en annan roll.
Ja. Och sen är det ju liksom vissa killar också har ju frågat liksom efter mer. Och jag har hamnat i de situationerna där det har hänt lite mer när jag var yngre. Men det är ju ingenting som jag... Alltså jag levde ganska destruktivt och hade liksom inte ett sunt leverne just där och då. Liksom. Och då blir det ju så. Man suddar ut liksom alla sorters gränser i ens liv. Liksom.
Mm.
Men jag gör inte sådana gig idag. Så att, och jag... Jag har så stark magkänsla så jag känner ju om det är en sån förfrågan.
Mm.
Jag åker ju inte hem till ett par.
Nej. Ett par som hade att ladda klockan 3 på morgonen.
Ja, men precis.
Exakt. Nej, utan, jag fattar.
Nu kan jag nästan välja liksom vilka tider. Alltså det är så här, nej men klockan 6 på en lördag kväll, absolut, jag kommer. Klockan 9 ska jag sova.
Nej, jag dör. Jättegulligt. Så.
Bara, kan du komma 10:30? Nej, jag har ett gig då. Jag kan komma 9:30.
Ja, precis, precis. Ja. Nej, det går inte alldeles för sent. Du ska bara hem och sova.
Och det brukar funka faktiskt.
Så sett är det mycket skönare än oss. Alltså, ja. Men senast jag jobbar, alltså, när jag jobbar på Chat Noir på lördagar, då är det uppe till 7 på morgonen.
Ja, nej men alltså.
Nej, men det är inte trevligt. Alls.
Det
är...
Nej, för det jag har ju funderat på att jobba på strippklubb fast... Ja, men de tjänster som har funnits bara för att liksom, man har varit inne i den branschen ändå, typ i baren eller du vet, ta hand om
men precis
som vakt eller vad man ska säga
där,
Men nej, jag har aldrig gjort det för tiderna.
För alltså, tiderna, det, nej, men det makes sense. Vilket är så här, det hade ändå varit nice. För återigen, det hade varit en så här trygghet över tjejerna. Nu så här, vi är ju bra anställda och så. Men det har ju absolut liksom testjobbat en och annan bartender. Man bara, undrar varför du jobbar här. Så kanske inte fokusera så mycket på sina uppgifter.
Nej.
Liksom.
Nej.
Så sätt så hade det varit perfekt. Men jag förstår dig, alltså, tiderna är det värsta. När jag jobbar i Norge så är det bättre. Då är det till tre.
Liksom. Okej, men då är det
halv, tre, halv fyra. Ja, men då är det vanlig nattklubbstider. Ja. Faktiskt. Så lite kortare pass. Men ändå.
Men jag tänker på just med strippklubb. Det borde finnas för män och kvinnor. För det hade ju varit en annan liksom, synergi. Liksom. Det hade varit en annan energi, tror jag.
Visst. Alltså, nej, men för jag får frågan så ofta liksom, om just så här, sexismen i ändå att man jobbar alltså, så här, om en, på en stripklubb där kvinnor dansar, män köper. Vi har givetvis kvinnliga gäster, men det är ändå så här, till största del. Och jag tycker att så här, absolut så kommer ju det liksom, från ett sexistiskt place.
Mm.
Men många med den åsikten tänker jag bara, så därför borde man stänga ner strippklubbar. Jag tycker så här, i min typ så här, i en jämställd värld tänker jag exakt.
Ja.
Att vi har strippklubbar med båda. Så att så här, kvinnor kan komma dit. Och, för jag tänker just för er ändå att det är så här, du har ju ändå varit med om en del shit. Mm. För så blir det ju när du kommer själv till någons hem.
Mm.
Att så här, och ha en arbetsplats där kunder kommer till dig. Och du kan tjäna de pengarna. Och framförallt där du också har vakter och folk som kan liksom avbryta. Och liksom ha den säkerheten egentligen. Och att man kan jobba sida, alltså side by side.
För det vet jag ju inte. Du har tagit några. Har du haft gig?
Ja.
För att jag vet ju liksom med min ex när jag har varit med dem. Det är ju liksom, då har jag följt med som vakt.
Ja. Och jag, okay, jag har aldrig varit själv. Nej.
Och du vet, man kommer in, det är liksom 15 killar. Ganska stora tatuerade, du vet, så här, och sitta med ett berg av cola liksom, på bordet och tror att nej, men nu ska hon dra en cola fest där med dem och så en gangbang. Hur ska man liksom, jag är en snubbe liksom, då får man ju verkligen anpassa sig till situationen och försöka förklara liksom redan från början, bara hon kommer dansa, alltså det är det hon kommer göra, hon kommer klara av sig, men sen ska vi härifrån hela liksom.
Såklart, man måste vara extremt tydlig.
Och det är det som är lite, som jag kan tänka mig att den gränsen suddas ut ibland med män också. Att de tänker liksom att det ska bli mer.
100%. Alltså att man, alltså men det är därför jag, alltså jag inte föredrar privat gig så mycket. Alltså när jag har gjort det så är såklart, då har jag ju med mig liksom vakt. Eller alltså givet skulle aldrig åka på det själv. Men också exakt för att det är så här, de vet inte vad det är för gränser. Nej. Och det ska alltid bli liksom någon så här, men jag har ju varit på jättelyckade gig också, men så här, nu är det mer typ så här, om det är typ så här, någon jag känner till på något sätt, alltså om det är någon bekant eller någon väns typ så här, så man vet vad det är för typ av människor, just att jag har ändå klubben, alltså förstår du, så jag behöver inte vara privat gig på det sättet. Nej. Utan jag tar det om det är något som jag tycker verkar kul, safe, alltså typ så, just för att jag vill inte sätta mig i den situationen. Men sen har jag ju vänner som typ så här, tycker jättemycket om privat gig och gör den grejen. Så det är väl en smaksak liksom. Men jag föredrar klubb liksom. De kommer dit, det finns redan liksom gränser och regler som är satt av klubben och att man bara, det blir en helt annan grej. Och de, alltså jag tror män också känner sig, alltså om man sitter i deras hemmiljö så är det så himla lättare att känna sig bekväm och medan när män kommer in på en strippklubb, inte alla men många känner ju redan den här, oh shit, okej, här finns det ändå, det är en establishment, det finns regler, de är redan lite avvaktande för att inte göra fel typ. Nej. Så.
Men sen känner jag också, liksom, det beror på helt hur man approachar själv. För att jag menar, förut kunde jag vara lite flörtig. Liksom, bara för att man tänker att man skulle få dricks och du vet, lite mer den stilen. Liksom. Men idag, när man liksom skriver professionellt och du vet, jag vet att det är många som har fördomar, i alla fall som jag känner, som frågar, liksom, bara, ah, men är det många tjejer som skriver efteråt och vill ha ditt nummer? Och sådär. Det är typ aldrig någon som gör det. Bara för att man har den energin idag, att man är professionell. Och då är liksom, då kommer de ju aldrig liksom tänka att de ska komma hem till mig efteråt. Eller, visst, de kan ju liksom skriva ett tack-sms efteråt, men det är ju bara gulligt. Men det är aldrig något så här, inga förslag längre. Nej. Bara för att liksom man sätter den energin själv.
Det tror jag nog absolut stämmer, att du sätter fingret på någonting där. Jag kan väl så här, för där är det ju skillnad, alltså om det är en klubbsituation. Liksom, det sitter liksom massa grabbar. Liksom, mitt jobb är ju att liksom få dig att tro att jag är kär i dig. Ja. Alltså att jag är flirtig tillbaka, that's how I make my money. Liksom så, och jag tror att det är på ett annat sätt. Det är ju inte bara så här, Men sen absolut är det vissa som kommer fram och bara hej, jag vill ha en show, och man är så här i sin professional. Och jag kan ju vara flörtig och professionell, men jag tror att män lättare tolkar det som så här, åh, hon vill ha mig. Alltså så. Ja, alltså lite så, no offense, men jag tror att män är lite mer. Ja, men lite mer så. Att det är så här, ja, men hon är flörtig, det är klart hon vill ha mig. Typ så här, alltså så. Medan när jag dansar för tjejer, vi pratar lite om det utanför, att det är så här. Då, även om, alltså, så sagt, jag dansar för lesbiska och andra bisexuella kvinnor, but it's like, de spenderar och de gör det till en viss gräns och sen så stannar de där. Medan alltså, män kan du typ så här, mjölka hur länge som helst bara för att de har någon slags förhoppning. Typ, typ så. Så antar att det bara fungerar olika.
Gå hem och bara runka det så,
ja,
bara, så sparar du lite pengar.
Ja, men eller hur?
Ja. Nej, men det är det, alltså, vissa män är ju så. Men en annan sida på det hela är just det här med tjej som går över gränsen. Alltså jag har ju varit utsatt för mycket stalkning och hela mitt liv sen jag var med i den här dokusåpan. Så att, det har ju liksom varit kvinnor som har gått till läkare, visat intyg på att Fifi är liksom intakt och vad de har för bostadsrättskontrakt. De har bokat tid på stadshuset för att vi ska gifta oss och gjort så här små serier och, nej men du vet, alltså riktigt läskiga saker. Hört. Så jag har ju fått polisanmäla det flera gånger. Bara för att ifall det ska bli någonting. Liksom
precis.
Men du vet så här, blombud. De står och väntar i blomaffären flera timmar. Tills jag kommer liksom.
Oh my god. Ah, nej, men alltså jag är livrädd för sånt.
Och det är liksom inte bara kvinnor för mig. Utan det är ganska många män. Det är som, jag får ju lika mycket dick pics som jag får tjejbilder liksom. Så att det är. Hon har nio videos, både från män och kvinnor. Alltså, jag har sparat bara för att det liksom ska.
Men du har aldrig, alltså, har du någon gång funderat på OnlyFans typ? Eller har du gjort det någon gång?
Nej, nej, men absolut, det är ju klart en tanke. Men jag har ju liksom, min naturliga utveckling har blivit liksom att jag har kommit mer och mer bort från dansen.
Right, right.
Och gå in just mer på en livsstilsförändring och sånt. Viss del av mitt dansande har ju varit destruktiv.
Yeah.
Men det är inte det längre.
Nej.
Så att nu gör jag ju bara det som är roligt. Och då blir det ju inte jätteofta heller. Men jag kan ju liksom välja det som jag tycker ändå är värt att göra. För att det ändå. Ja, men vissa gig är ju roliga.
Ja, för det är det jag tänker, vad gör att den slutar helt? Men det är för att vissa är liksom.
Och vissa perioder har jag ju slutat faktiskt. Och sen har jag kommit tillbaka liksom. Men, nej, men det är just det här med män och kvinnor som skickar. Och du vet, när jag släppte min bok. Då ringde du på porttelefonen på natten. Och du vet, så här läskiga saker liksom. Står utanför och väntar. Skicka massa sms. Och sen liksom, jag är utbildad massör och även personlig tränare tidigare. Och när jag tog emot klienter, alltså det gick inte för att de ville ju bara träffa mig som person, inte mina tjänster. Och då blev det också fel. Och det var likadant med massagen. Det kom män, de hade stånd och du vet så här, man bara. Nej.
Du har verkligen typ så här. Och det upplevde jag också med din bok, att du är så här. Du på ett sätt som jag tror inte så många andra män är van med, har ju känts som att ha blivit objektifierad typ,
Absolut.
Hela ditt liv liksom. Det är ju ändå väldigt speciellt.
Och det är ju det som har varit svårt just med att sätta egenvärde på sig själv. För att det är ju någonting jag har fått jobba mycket med liksom, att inte se mig bara som ett objekt. Och det har varit mycket fördomar. Men det här är också ganska roligt. För ju kändare jag blev, desto mer acceptabelt blev det. Alltså mer accepterat av mina vänner. Och bara, fan vad coolt, jag såg det på tv, jag såg det där och där. Innan så här, bara, nu ska du sluta med den där skiten. Så att det är så här dubbelmoral.
Verkligen. Men det där kan jag också känna igen mig i. För att så här, när jag började strippa så hade jag liksom ingen plattform på internet eller någonting. Och då var det verkligen så här, åh gud vad äckligt. Alltså du vet så här, förstår du, bara fan vad sunkigt, trashigt, allting. Alltså av typ vänner och bekanta. Och sen så liksom, när jag började få massa följare och vara med i sammanhang och sånt, så var det verkligen så här, oh my god vad coolt, girl power. Exakt, att det blev så här en häftig grej typ. Och det är liksom precis som att så här, Cardi B är, liksom, ses som ascool för att hon är uppe som så här, strippa. Vilket är så himla ironiskt. Alltså så. Vadå? Alltså, jag har gjort exakt samma sak både före och innan. Men det är så här, men okej, men nu blir det liksom en annan stämpel på det. Och jag bara så här, fortfarande dist för jag bara, alla mina kollegor då, som, alltså alla tjejer som är med mig i klubben, vadå är de trashiga för att de inte, alltså,
men precis.
Vad menar du?
Bara för att de gör det liksom, det är ju en del av deras liv. Det är ju en personlighet.
Men jag kan tänka mig också att så här, som man, alltså av andra män, så är det också så här, men vadå, du får massa fitta, varför klagar du? Alltså förstår du mig, att det blir mer så här, alltså om jag blir harassed av massa män så är det nog väldigt många som förstår att det är jobbigt. Medan om du blir jätteobjektifierad och kvinnor skickar bilder och liksom är på dig och alltså till och med stakar dig, jag kan tänka mig att andra män reagerar mer bara för mig coolt.
Det är ju likadant där, jag menar, det är ju inte så att jag tänder på alla kvinnor bara för att jag är man.
Nej.
Alltså, så nej, jag vill ju inte ha alla kvinnor som vill ha mig.
Nej, alltså, det är det jag menar. Det är fortfarande harassment.
Ja.
Alltså, verkligen. Och även om det skulle vara någon du är attraherad av så är det osexigt. Men framförallt att säga ja.
Och sen är det som vi pratade lite där utanför med att många tror att man är gay för att jag dansar liksom. Och det är också så här.
Det är väldigt ologiskt.
Ja.
Men
det har väl med dansen att göra. Att det är liksom, man tänker att killar kanske inte dansar på det sättet liksom.
Att det är så himla... Ja, men, alltså, machokulturen och liksom så, manligheten är ju en väldigt liten box. Alltså, så, och går man lite utanför den så är det så här... Åh, du gej. Typ så. Men det kan jag ändå komma ihåg. Alltså, så här, jag har ju dansat hela mitt liv alltså, innan jag blev en spice. Innan jag blev strippa. Så, och där var det likadant. Att typ så här... Alltså de killarna som dansade, det var samma sak. Alla tyckte de var, trodde de var gay.
Men vad dansade du då?
Men jag dansade, alltså så här pardans, jag är 10 dansare.
Aha.
Ja, väldigt random. Men det är samma sak. Typ, alltså, jag literally dansar med typ en halvnaken tjej. Like, how is that gay? Men det är bara att det är dansen. Men det är ändå så här, jag tävlade ju liksom. Det var en hel sport, alltså förstår du. Men de killarna som dansade måste vara så här, samma sak. Men jag tänker... Det var ju ändå typ sen jag var tonåring och tonårskillar ju. Men jag tänker ändå det är så här orimligt. Nej, men, du strippar för kvinnor. Alltså det känns ju ännu mer ologiskt. Alltså även om du dansar så är det ändå så här.
För jag är ju dansare i grund och botten också.
Nej.
Och började med showdans och street dance.
Okej.
Okay. Och då var det faktiskt, det var jag. Det var typ 20 tjejer och så var en gay kille. Så att jag förstår ändå liksom.
Så där är okej, kopplingen. Jag fattar.
Men nu har jag faktiskt börjat med bachata. Så det är så himla kul.
Okej, vad nice.
Och det är också så här, jag gick dit själv. Och jag tänkte så här, ja men nu kommer det vara mest tjejer liksom. Men det var liksom 50-50.
Ja, det var det. Det mest unhinged från din bok var ju story på den här mässan. Kvinnan i Louboutins. Vars man betalade för en dans på en mässa med dig, eller hur?
Ja. Men det har varit lite sådana händelser.
Kan du berätta vad som hände för de som lyssnar?
Nu kommer jag inte ihåg vilken gång det här är. Alltså, shit.
Du minns inte.
Vill du påminna mig?
Ja, men det var att så här, basically i boken så var det att så här, det var en man som betalade för en dans som du skulle utföra med, henne, med hans fru. Varav du går in i båset och tycker hon är skitsexy, har sex med henne, kommer på henne och sen går ut och han betalar.
Ja, precis. Och det är det som jag nämnde tidigare liksom, att tidigare så var man lite mer vildare.
Ja, det här var liksom tidigt i dina karriär.
Och jag tyckte nog också att det var han betalar för liksom, nu gick de ju säkert igång på det där. Men som jag förstod det på henne så visste inte han om det ändå, för att det kändes som att hon gick igång på själva idé, alltså fantasin, att hon bara nej, det här är som på film och du vet såhär, jag är inte med på det men jag är med på det, alltså förstår du? Och då växer det här liksom i mig och bara, ja men jag ska ge en.
Oh my god. Alltså that was...
Och hon var ju med på det. Alltså 100%. Men...
Ja. Men jag tror att det är det som kändes så unhinged. Inte bara att du hade sex liksom, i ett dansrum. Utan det är också så här. Att mannen betalade direkt efteråt. Det är typ det sjukaste jag har hört.
Plus att hon går ut och kysser honom efter. Liksom.
Nej. Jo. Oh my god. Jag fastar det. Lite sexigt. Alltså jag kanske är toxic. Like I get it. Men också jätte unhinged. Har du någon mer så här sjuk story som typ så här kan minnas från den tiden?
Ja men det är just med tjejer i grupp, kvinnor. Och jag kommer ihåg det var något gig. Kommer inte ihåg om det var... Ja men det var så här. Norrköping, Linköping, Nyköping.
Någonstans.
Och jag har liksom privatdans. Men de här var ganska många. Kanske 6-7 tjejer. Och du vet, de var så på. De bara fram igen, du vet, och grädde och jag, du vet, spruta på. Och de började liksom göra sitt liksom. Och det blir liksom...
Allihopa.
Allihopa. Och det slutar med liksom att tjejerna liksom ställer sig på rad med rumporna mot. Och jag tar en efter en liksom. Och det här gör de i grupp och hetsar varandra.
Oh my god.
Så det är liksom... Och jag tänker också så här, tänk om det skulle hända så att en ett gäng killar liksom har sex med en tjej. Alltså sex sjuk, alltså det, det är ju sånt underläge liksom.
Yeah, yeah, yeah,
men
yeah.
För mig var det så här, oh, men shit vilken rolig grej att berätta för polarna sen.
Liksom. Ah, yeah.
Eller som vi sitter och pratar nu.
Det var bra, tack, bra content för min podd.
För att jag kommer ändå så här.
Faktiskt
jag är ju typ så här 70-75 år liksom och tänker tillbaka.
Ja.
Ja, men jag fick ändå leva livet lite.
Det kan man verkligen säga att du har gjort. Det känns som att du har levt så många livstider. Alltså, och så här, med även dina karriärer liksom, efter allting på något
och
sätt.
Och det som jag ändå kände liksom, just energin mellan tjejerna, det att alla var ju med på det. De tyckte ju det var roligt.
Mm.
Och du vet så här... Nej men du vet, fnissar och...
Of course, ja. Det är ändå...
Så att, nej men det var en rolig upplevelse.
Ja, men alltså... Var de liksom skitfulla? För det här bara hetsa varandra, tyckte
Nej, de var ju inte det.
Nej, för jag kan typ så här... Jag kan förstå hur liksom en sån groupie kan ske på så en sjuk efterfest. Men att typ så ha en manlig strippa att jag ska börja hetsa mina tjejkompisar. Men kanske bara jag som är tråkig, jag vet inte. Men jag anser mig själv vara ganska gjort sjuka saker. Ja. Men jag har svårt att se det scenariot. Men,
ja. Nej, men det är ja, men just det där med mannen som betalar. Liksom. Men det är alltså... Jag är ganska säker på att de kanske var överens om det.
Ja...
Men det var bara att hon spelade väldigt liksom så här, det är som på film och det sånt här hände inte i våran ort och du vet så här. Men samtidigt var alltså spelade med i hela porr grejen liksom.
Fick du dricks då åtminstone?
jag kom faktiskt inte ihåg, förmodligen inte.
Nej.
Men det är också så här, ja, alltså jag ångrar inte sånt här. Det är ändå en del av det jag har varit med om och
ja, uppenbarligen det har ju varit där och då.
Ja, det har ju varit roligt.
Ja.
Och jag menar de destruktiva sakerna som vi har pratat om tidigare liksom det har jag inte velat, men det har jag inte gjort om heller liksom. Så att,
nej. Nej, för du har ju alltså haft problem med ja, men, så här, alkohol, droger och hela den grejen.
Ja men precis, när jag var yngre när du var, så ja, men festade precis, jag precis. Väldigt, väldigt mycket. Och sen var jag liksom nykter i nästan 10 års tid. Så jag började faktiskt strippa när jag hade druckit. Och drog cola och... Så det var ju liksom en helt annan grej liksom.
Of course, yeah.
Och då hade jag ju inte jättebra koll.
Nej, man tappar ju om den och så, som fan.
Så att för mig är det så här, det är som två olika delar av strippen. Alltså det har varit... Det är liksom natt och dag, tycker jag.
Ja, men såklart, såklart. Alltså för min del, jag tycker det är så här, för mig är det jätteviktigt att, så här, att jobba nykter också. Bara för att så här, känna att jag inte behöver typ, så här, numb myself för att jobba. Och också att jag bara så här, och om jag dricker, att jag måste fortfarande vara nyktrare än de jag dansar för. Just för att så här, inte tappa omdöme.
Men du dricker... Oftast när du dansar?
Många gånger, ja. Alltså mycket på grund av alltså, när jag jobbar i Norge, som jag berättade, så alltså, vi säljer ju champagne. Jag känner jättemycket pengar på det. Så blir det mer alkohol av den anledningen såklart. Och jag tycker det är kul att så här, festa medan jag dansar. Men det måste ju hållas på en så här, bra nivå. Och jag kan ju ändå se vissa kollegor liksom, som så här... Alltså det blir ju lätt att man liksom dricker för mycket. Och speciellt om man till exempel mår dåligt eller destruktivt annars. Liksom, att man använder det för att liksom, det är ju en... Shaky gräns. Gränsgräns.
Men det är ju det som är så himla annorlunda för killar. Att vi måste hålla oss i form. Vi ska ju träna liksom, säkert dagen efter. Eller du vet, 2 dagar. Alltså,
sant.
Det går ju inte att hålla på att dricka och festa. Liksom. Jag känner faktiskt ingen som festar. Av de manliga strippare som jag känner.
Ja, det är ju speciellt. Men det måste ju vara exakt för att det är liksom så associerat med om man liksom så här, att vara fit. Och liksom fitness.
Så att det är liksom, de flesta jobbar ju inom... hälsa eller någonting annat. Alltså det är så här, man gör annat. För att för oss manliga stripper, vi kan ju inte leva på det, för det är så lite pengar. Men så därför gör vi någonting annat också.
Ja, men alltså sen är det klart. Och sen, alltså jag, för oss är det ju så här, man så vi tjänar ju en sån stad, så jag jobbar ju några dagar och sen så är jag ju ledig. Alltså så här, förstår du? Så det är liksom, då får jag liksom några, en tid på mig och bara recoup, liksom ta igen mig liksom tills liksom nästa omgång. Speak om det här med fitness, att ni alla jobbar med det och att liksom det är någon slags press på att hela tiden vara vältränad, ha sixpack och allt sånt där. Alltså, har det någon gång lett till någon ätstörning för dig? För jag tänker att det borde vara ganska lätt.
Ja, men... nej men alltså jättebra fråga, för att jag har faktiskt haft väldigt mycket ätstörning i mitt liv. Och jag tror ju liksom just i mitt fall har det ju varit den destruktiva sidan som jag har haft på grund av way back liksom med mobbning och allt det här liksom, att jag har liksom sökt bekräftelse och så. Så att jag har ju liksom tagit preparat när jag var yngre, alltså ung, för att liksom komma i den formen, och det har man ju även gjort för att hålla sig i form för giggen. Så det kan ha ju varit liksom att jag bara, nej men nu ska jag träna 7 dagar i sträck här, eller liksom och äta nästan ingenting, fasta bara för att jag ska liksom hålla in i magen och kunna uppträda. Så det har varit mycket sånt faktiskt. Och det är verkligen en hets.
Det kan jag tänka
mig. För just med ätstörning. Och det är många som jag ser som tar till fusk för att liksom... kunna komma i form.
Typ steroider och
sånt. Ja, ah, men precis. Ah, just med fettförbrännande tabletter liksom mest.
Ja, ah, såklart, såklart. Mm. Alltså för det är ändå så här, hur gammal är du?
47.
Ja. Ah. Det är ändå så här, jag tänker också så här, hålla i form också med så här att man blir äldre. Mm. Att det är också så här.
Så att det har ju verkligen frestat på kroppen.
Mm. Självklart. Det är ändå intressant just det här giglivet som manlig strippa versus klubblivet som kvinnlig strippa, att det är så. Vi liksom, hos oss är det mycket så här fest och alkoholism, och för er är det ätstörningar. Alltså det är så här, det är destruktivt. Men jag tänker typ med den här branschen, alltså jag har också känt att det är så här, när jag har levt destruktivt generellt, alltså jag har också haft liksom destruktiva perioder i mitt liv, då har strippklubben varit liksom en dålig plats, alltså att vara i, förstår du, av den anledningen. Men ens idag, det har gått några år, jag är mer landad i mig själv, jag har också andra mål, andra yrken, alltså du vet så här, att det är lättare att ha en distans till det och att man kan hantera det väl, medans när man, ja men som sagt, lever destruktivt på andra sätt. Jag tror att det är en röd tråd i den här branschen generellt, att så här, för dras man till det så finns det liksom tillgängligt, att man måste vara ganska så här stark psykiskt, oavsett om det är alkohol, droger eller liksom så här sin relation till sin kropp. Jag har haft ganska tur ändå med att haft så här bra bild av min kropp liksom alltid liksom. Jag som tur har inte haft ätstörningar och sånt, men jag kan ju själv också märka att jag blir mer så här, om en typ besatt av mitt utseende på ett sätt där, eller att jag liksom dissekera mitt utseende på ett annat sätt, för att jag liksom alltid är halvnaken och på liksom, idag är det också med sociala medier liksom, det är bilder och liksom, men också typ så här, se sig själv i de, alltså klubbarna är liksom fylld med speglar och du ska liksom, du har ju ändå den där pressen att du måste vara ditt snygga själv liksom, att så här, att jag bara såhär, okej, men jag kanske inte vill äta så jävla mycket eller just det här innan, så att jag liksom är helt svullen, och att man, men också att man tänker på såhär små detaljer som såhär, som om en gäst skulle regga märke till att såhär minsta upp eller
men jag vet ju, alltså jag har ju sett en utveckling också bland kvinnliga stripper liksom, som jag har känt liksom, just det här med brösten förut, alla skulle ju ha sillisar liksom, operera blyglappar, bleka anus, nej men du vet hela den där hetsen. Det är ju mindre av det än nu, vad jag förstår.
Ja, det är det, alltså jag skulle säga, dels är det ett annorlunda ideal idag, det är väl mer så här BBL-looken liksom, curvy, men jag skulle säga att vi är mer liksom citattecken naturliga tjejer i branschen idag, vilket är en bra utveckling ändå. Alltså vill man ha that pornstar look, like go ahead. Jag är inte så sett.
Men jag tror att det var mer liksom att folk strävade efter förut i den världen.
Liksom. Precis, och där tror jag nog det är bara typ så här, med tiden har blivit bättre liksom, med liksom, ja, men, kroppsaktivism på olika sätt. Att man så här, tycker det är snyggare, och jag menar, jag får ju ofta komplimangen just att det är så här, något med naturlig kropp. Typ. Speciellt när jag började. För det var lite då skiftet började ske. Liksom. För när jag började var nästan alla liksom sådär. Vi var några som var liksom natural. Nu är det liksom mer vanligt. Men det är också så här, samtidigt som är så här, okej, okay, jag går under natural girl för att jag inte gjort någon operation. Jag har liksom ingen silikonbröst, jag är inte den grejen. Men jag har också så här fillers, jag har också botox, jag har gjort fillers i mina höfter. Jag gör ändå tweaks som är så här, hade jag gjort det här om jag inte var i branschen?
Nej.
Bara för att jag har gjort liksom väldigt subtila saker, så jag har ju gjort saker. Och hade jag gjort dem om jag inte jobbade med det här? Jag vet inte.
Säkert inte.
Nej, men säkert inte. Nej. Och det är det jag menar, att jag blir mer... Vilket är såhär, jag är jättenöjd med det. Och inte såhär, jag skulle inte säga att jag har gjort det för att jag mår dåligt. Men jag tror att det är för att jag hela tiden är liksom... Ja. Alltså det är mitt utseende som är fokus. Oavsett om jag gör sociala medier som är mitt andra jobb, eller är i strippklubben, så är det alltid mig, mitt utseende som är i fokus. Liksom. Så det tror jag, jag har nog inte gjort botox när jag var 25 annars.
Liksom. Nej, det är likadant med tatuering för killar. Alltså jag menar, jag hade inte gjort så mycket tatueringar och dansat.
Okej.
Okay. Alltså om jag inte hade dansat så hade jag nog inte tatuerat mig som jag har gjort.
Right, för det är liksom en populär look.
Ja, det var ju det liksom då. Och sen har jag ju bara byggt
på. Ångrar du dina tatueringar?
Jag skulle inte gjort några tatueringar idag om jag var helt clean.
Gud vad speciellt, jag känner exakt samma sak. Ja.
Jag hade hellre liksom varit utan alla slivar och rygg och ben. Och...
Ja, du har så pass mycket?
Ja, absolut.
Ja, för jag gjorde mina tatueringar innan branschen. Alltså, men det är så här, jag har liksom en sliv. Och de gjorde jag när jag var 18, typ 19. Och det är så himla, jag är så himla antingen eller. Folks första tatuering är så, en liten prick. Min var så här, kan du göra halva armen, tack? Ja. Och det är samma sak, att jag ångrar om inte ens en del av mig. Men jag känner absolut att så här, jag idag hade också känt att så här, nej, men jag hade hellre varit utan.
Men man hade ju varit mer unik liksom.
Ja, mer unik, och mer så här, jag tycker idag jag har en stil som är lite mer timeless. De passar inte riktigt med resten av min look, alltså, if that makes sense.
Ja, men det är ju som jag har mitt gamla artistnamn här.
Nej.
Eller Carl of Sweden ovanför kuken.
Oh, du är Carl of Sweden ovanför kuken, no way.
Så att de vet. Säg till dem.
Säg till dem, ja, exakt. Den är dock ikonisk. Det är den enda jag inte hade ångrat. Ja, fan, jag gjorde min enda nya tatuering är BW här. Det är Becky Wiggles. Jag skulle gjort den över fittan istället kanske. Det är mer ikoniskt än med så feg plats här. För det var mer så här, den är ganska ny, men det var så här, jag har redan ett liv. Det var typ på ett event, jag bara, okay, jag kan sätta det där.
Men det är faktiskt, det är många som just när de ser lite av det, då vill de gärna se det i en lapdance. Alltså i ett
private. Så det är liksom taktiskt.
Så att de bara, vänta, vad du står där? Jag bara, betala så får du se. Men det jag tänkte säga också, just det här med liksom allt det destruktiva och sånt där. Ja. Det är ju länge sedan jag höll på med det. Jag har jobbat med personlig utveckling i över 10 år. Så att idag är det liksom bara sunda saker.
Ja,
så att, jag är väldigt glad över att skapa den balansen i mitt liv.
Fan vad kul det här
är. Ja.
Alltså, det är nog...
Så att jag har ju liksom kunnat gå från att tänka att jag ska sluta helt bara för att jag har haft en del ångest och destruktivt över det. Men idag kan jag se liksom glädjen och det roliga som jag har haft i det. Och bara göra det idag. För det är mycket roligare, såklart.
Gud vad bra. Hur länge skulle du säga att, alltså, hur länge sen skulle du säga att du levde liksom den destruktiva liksom lifestylen? Hur liksom...
Nej, men alltså det är ju länge sen. Det är ju, vad kan det vara, 15 år sedan?
Ja.
Ja.
Men skönt ändå att du såhär, kan fortsätta ändå typ såhär och ha en helt annan inställning
till
det.
Precis.
Verkligen.
Men...
Hur ser ditt liv idag liksom? Beskriv en vanlig helg i ditt liv idag liksom. Som odestruktiva Karl.
Ja, jag vet inte varför jag skrattar för. Men det är att... nej, men det är ju en helt annan Karl idag liksom. För alltså, jag är ganska mycket själv, ensam. Jag trivs jättebra i det. Och det är klart att jag saknar kärlek och närhet och intimitet på det sättet. Men... jag älskar att gå och kolla på film, bio. Så att jag går liksom så här 2 gånger i veckan nästan.
Va?
Ja, jag har gjort det i så många år. Men på helgerna liksom, jag tränar, jobbar mycket med mitt företag inom coachningen och allt utvecklas liksom med olika utbildningar och kurser. Så att alltså jag skojar inte när jag liksom säger att jag är i säng vid 9 liksom, 9-10 på helgerna.
Verkligen, när jag börjar mitt skift, det är då du går och lägger dig.
Så det är verkligen stor skillnad mot förr i tiden när man liksom var ute och giggade, festade och sen. Och det kunde vara så här, jag kunde uppträda i Norrköping. Och då var man klar kanske 12-1. Bara, nej, nu ska jag till Stureplan. Så man bara drog dit, gick ut och festade direkt efter. Festade upp pengarna.
Ja, festade upp pengarna, of course.
Och man kunde ta med sig tjejer från de klubbarna också liksom.
Mm, mm, mm.
Bara för att det var lite inne med Stureplan då liksom.
Of course.
Så att, nej men det är helt olika skilda världar idag.
Ja. Yeah. Alltså, hur, vad tycker din familj om att du är strippa? Alltså, dina föräldrar. Hur var liksom reaktionen?
Nej, men min mamma har alltid stöttat mig. Och min pappa, liksom, han har inte liksom sagt någonting om det på det sättet alls. Alltså, aldrig något negativt. Och mina syskon också har varit liksom supportive. Liksom. Alltså, de har alltid ställt upp. Liksom, eller ställt upp, men alltså, de... har backat ifall det är någon som har sagt någonting eller pratat gott om mig. Mm, liksom. Så att jag har aldrig haft en någon negativt från dem.
Nej,
från den sidan. Fint. Och jag tror inte de, jag har inte berättat så mycket heller.
Nej.
Jag har inte berättat någon negativa sidor liksom från det. Så att de har inte varit insatta i det. Annars hade det nog varit tvärtom kanske. Att de hade velat hjälpa mig.
Yeah. Har de läst boken?
Vissa av dem. Mm. Men inte alla.
Ja. Men jag kan tänka mig att det är mer typ så här skam ändå kring och typ, vad är det här yrket som kvinna än som man när det kommer från typ så här familj eller typ så här pappa eller. Men även typ jag kan tänka mig online. Det ska bli spännande att se om du får typ så här, ja men du vet, stackars föräldrar och du vet så här, alla tjejer som sitter i den här podden, father issues, stackars pappa, stackars släkten. Alltså du vet så här, det ska bli intressant att se om du får samma kommentarer, you know.
Ja.
Vilket jag inte tror. Har du några barn?
Inga barn.
Nej. Är det någonting du vill ha?
Jag var jättesugen på barn när jag var runt 30 år.
Mm.
Och ville ha liksom hela den här kärnfamiljen.
Ja.
Men det har liksom inte... Jag har liksom inte riktigt träffat rätt tjej.
Nej.
Så att jag har träffat kärlekar, absolut.
Mm.
Och jag har sett det med flera att jag skulle kunna... bildat en familj, men i slutändan har det liksom inte gått hela vägen.
Mm.
Så att, och idag känns det som att när jag frågar runt mina nära vänner och det är många som säger att jag skulle aldrig skaffat barn idag. Även om de älskar sina barn så skulle de inte gjort det kanske i den åldern som jag är i nu.
Jag fattar, nej men jag tror att det är många som skaffar barn för att det är det man förväntas bara göra.
Mm.
Jag själv har inte barn, vill inte ha barn.
Mm.
Jag ser jättemycket fram emot att vara så the cool auntie. Mm. Så förstår vi där, coola fasta Becky, men inte sugen på barn alls. Och väldigt många säger, du kommer ångra dig, du kommer ångra dig. Fast det är också jättemånga som skaffar barn och ångrar sig och det är nog värre.
Men jag tror alltså att det blir ju mer vanligare att, som du säger, liksom, att det är helt okej att inte skaffa barn.
Det tror jag absolut.
Och det är liksom, jag kommer ihåg när jag slutade dricka till exempel. Då var det samma sak, så här, varför dricker du inte? Du måste ha problem och sånt där. Och nu är det liksom samma sak med barnfrågan. Det är liksom så här, folk, det är så här accepterat. Och sen, vem vill skaffa barn idag? Alltså, världen är inte jättekul.
Väldigt sant.
Faktiskt. Men jag har ju inte sagt nej till mig själv att inte skaffa barn. Så att,
nej, utan det är mer så här...
Träffar jag rätt så, och vi båda vill så gör vi det.
Ja, men det låter som en väldigt så här sund inställning ändå, faktiskt. Men låt oss kolla på lite följefrågor. Och för er som vill ställa följefrågor så är det bara att gå in och följa Giggles med Wiggles på Instagram. Där lägger jag alltid upp på story vilken nästa gäst är. Så utöver att ni får veta innan alla andra vilken nästa gäst är, så kan ni alltså ställa frågor direkt till gästen. Let's go! Är det hög konkurrens bland manliga strippor? Finns det många etc?
Vi pratade lite om det tidigare. Där,
vi var ju lite inne på det.
Nej, vi är inte många alls.
Nej.
Och det här är så himla konstigt.
Mm.
Det är det att vi alla är ju äldre. Alltså, de flesta som jag känner är ju inte unga. Och vi har ju liksom gått från 20-årsåldern upp hela vägen tills... Jag är ju äldst, typ. Vad jag vet i alla fall.
Men så och, det kommer liksom längst. Inte nya? Men
det kommer inte nya.
Så det här är en dying work?
Typ. Ja, förmodligen. Men jag tror också det är mycket med att yngre killar liksom också kanske tänker just det här på sociala medier. Liksom, att det här kommer finnas med... Forever, liksom.
Sant. Och att de, eller åtminstone i så fall kanske tänker så här, OnlyFans eller så i så fall.
Och det kanske det gör. Det kanske finns killar som håller på med det, för jag har ingen koll på den sidan alls.
Alltså inte jättevanligt heller, men säkert mer. Alltså det går kanske jag mer anonymt, jag vet inte. Hur många skulle du säga att ni är ungefär?
Nej men alltså kanske inte ens 20 i Sverige alltså. Oh, alltså i Stockholm är ju under 5 liksom.
Oh, wow.
Som är lite kändare.
Nej, det finns ju säkert de som gör. Oh, nu kanske jag ger dig mer konkurrens istället till folk som lyssnar på det här och bara hej.
Eller hur? Men det är helt fine.
Ja, det är sant.
Jag kan kliva av.
Ja, exakt. Vad är din favoritmat?
Kött.
Kött. Bara kött. A good steak.
Ja.
Okej.
Okay. Alltså bästa.
Mm-hmm. Var köper du dina strip outfits?
Jag brukar gå till Kum. På Drottninggatan. Dominika där som syr upp mina kläder.
Vad är så här favoritoutfiten? Är det så här polis, cop, vad är din favorit?
Det här är också så himla roligt, för när jag började då hade jag kanske 6-7 olika uniformer. Det var brandman, det var pilot, det var militär, polis, cowboy, du vet allting.
Yeah.
Idag är det så här, de flesta frågar inte och de flesta som frågar vill ha polis. Så att jag är så här polis SWAT uniform.
Yeah.
Och 50 shade. Alltså
Lite kostym. Så kinky. Kostym. Ja, of course. Ja.
Så det är de två. Och jag är helt fine med det. Alltså det är för att den brandmansuniformen jag hade, den var så tung. Du vet, tänk dig stövlar. Och jag hade en riktig från Stockholms brandförsvar.
Va?
Hjälm och allting.
Nej, du hade en actual brandmanskostym.
Ja.
Ikoniskt.
Ja, faktiskt.
Jätteikon.
Den sålde jag faktiskt till en annan strippa sen.
Jag fattar. Vad fint. Ja, jag kan tänka mig mycket. Vad möter du för fördomar som manlig strippa utöver typ, är du gay då?
Att man är slampig.
Partly true då.
Inte längre då.
Nej, jag men, fattar.
Och det har varit perioder. Men just att man blir objektifierad. Och de ser inte ens mig som en person.
Nej, det kan jag tänka mig.
Så att det har varit tråkigt, såklart. Just den biten. Men annars, också att man ska ha typ en 25 cm lång.
Yeah, of course. Ja. Tufft rykte. Vad säger du när folk påpekar att kvinnliga strippor blir utnyttjade? Du känner ju ändå då en del kvinnliga strippare.
Ja.
Strippor.
Men jag tror det är en generell uppfattning.
Mm.
Att kvinnliga strippare inte vill att de blir utnyttjade.
Mm.
Och att de gör det bara för pengar liksom.
Mm.
Men jag känner ju en del som trivs så bra med just, alltså med tiderna som vi pratar om. Som kanske inte alla gillar. Men just att kunna få bestämma själv.
Mm.
För oftast har ni ju ändå den powern liksom att kunna bestämma.
Ja. Det är typ en av de bästa alltså, friheten att lägga sig i schemat.
Så att det är nog mycket fördomar där tror jag.
Hur blir man mer självsäker i sig själv?
Nej, men ju oftare man sätter upp mål för sig själv och man klarar att sätta upp de målen och liksom sätter upp delmål hela tiden längs resan, då stärker man sin självbild och sin självkänsla. För att jag menar, du kan ju alltid ha självförtroendet att du ser bra ut eller att du klarar av att göra vissa saker.
Yeah.
Men just den här liksom tilliten sig själv och tryggheten, då kommer liksom självförtroendet och självkänslan gå ihop. Och då får du din egen självbild.
Mm.
Så det tror jag är väldigt viktigt.
Mm. Nej, men jag håller med. Mm. Väldigt kloka ord. Du. Väldigt många som frågar om ditt stånd. Alltså, det är...
Nej.
Händer det att du fått stånd när du dansat naken?
Ja, nej men absolut. Yeah. Så uppenbarligen så har det ju hänt.
Ja. Yeah. Vi var ju lite inne på familjefrågor och så, men här är någon som frågar, får du frågor kring hur du som strippa ska lösa familjeliv så som många kvinnor får? Alltså till exempel, vi kvinnor får ju väldigt så här, nu vill inte jag ha barn, men till exempel, oavsett så är det väldigt så här, men gud, hur kan du jobba som strippa? Vill inte du ha barn i framtiden? Tänk på dina framtida barn. Alltså, eller tänk på dina barn som du redan har. Får du någon gång sådana kommentarer om man säger, om du pratar om familj och så?
Nej, inte just liksom hur det skulle vara i framtiden, just med barn och sånt. Men framförallt liksom det här att det är svårare för mig kanske att hitta kärlek. Att det är svårare för mig att träffa någon som kan acceptera att jag har dansat.
Right.
Och liksom när vi ändå pratar om det med body count, du vet så här, alltså, jag har ju kanske legat med lite fler tjejer än den normala svensken.
Men okej, så folk fokuserar mer på typ så här, vad dina partner så ska tycka än...
Ja, precis.
Alltså, så att det skulle vara skam för dina barn. Alltså, för senast nu på min på Instagram Reels så är det väldigt mycket diskussioner nu. För jag hade en tjej som heter Bente här som pratade om att hon har OnlyFans. Och sen så har hon ju en unge. Och folk går ju verkligen in och bara typ så här, du förstör barnens framtid, de kommer bli mobbade, how dare you. Och du har aldrig fått höra något sånt.
Nej.
Det är väldigt spännande.
Nej.
Vad är det pinsammaste som har hänt under ett utträdande?
Nej, men det måste ju vara när man känner sig väldigt obekväm. Uh-huh. Att någon rycker handduken. Och man står där naken. Och man kanske inte är mood. Liksom.
Mm.
Och man kör, som du säger, det här prestationsgigget. Liksom, att man vill att det ska se bra ut. Och så rycker någon. Man bara, jag har inte stånd. Och jag är inte så tänd på situationen. Och du vet så här.
Men, och så är det någon som rycker utan att du är beredd. Det är också jävligt rude.
Ja, alltså det är bara att det är obekvämt. Man är tvungen att vara naken när man inte är beredd på att vara naken.
Ja, men det är det jag menar, det är så fucked up thing to do. Alltså, jag har pratat med dig nu ett tag, alltså bara generellt, det är ju, du är ju med mycket mer fucked up shit än kvinnliga
stripper. Nej, men jag kan tänka mig det verkligen.
Eller alltså mer, jag skulle säga att de kvinnor som har fucked up upplevelser kan vara mycket värre på så absolut. Sätt. Men alltså, som sagt, jag har liksom haft en gäst här som det nästan blev trafficad på en klubb. Men på så sätt att så här, i det här vardagliga, om man säger att verkligen folk eller kvinnor inte har några problem med att ta för sig.
Nej.
För jag tycker att det är så här, när män går in på en strippklubb, det är lite som att de också bara så här, oj, all typ av moral försvinner lite, för att de tänker, men inte alls på den grad.
Nej.
Men det måste vara, fast faktum är, alltså de gångerna jag blivit mest tafsad på är ofta av andra kvinnor också. Det är typ som att de tänker. Men då har jag alltid tänkt att det är så här, för att de tänker, om jag är en annan kvinna så det är okej.
Okay.
Alltså förstår du vad jag menar? Vilket är så här, nej.
Men du är fortfarande inte okej.
Okay. Nej, verkligen inte. Och jag tror att den här situationen är bara så här, men jag var då, är inget hot.
Nej.
Men det är fortfarande inte okej. Vadå, ta av dig handduken innan du gör det själv? Det är jättekomt.
Nej, alltså det är
jätte.
Och just det här liksom när de biter eller riffs. Och det är ju liksom
biter,
alltså det är just
riffs,
det här med sjukdomar. Alltså jag vill inte, alltså det blir blod. Alltså det är, jag vill inte få infektioner i mig liksom.
Nej, eller alltså bara att du
eller
får en
bita,
annan
liksom.
Eller bita, ja, det där är unhinged. Jag har en spännande fråga.
Ja.
Har du varit på strippklubb själv? Alltså på så här kvinnlig strippklubb?
Oh my god, ja.
Ja.
Jag har varit det.
Och känner du att du kan vara i så här samma fantasi som andra män? Med tanke på att
nej, men det här var ju i början när jag hade börjat dansa. Så det här var ju liksom nästan innan. För efteråt har jag inte gått på klubb på det. Men jag har ju själv gått på strippklubb. Jag har själv betalat för massage.
Ja.
Men jag tyckte synd om tjejen, så jag började massera henne själv.
Nej!
Och satt och pratade.
Stopp!
Och nu efter hand jag bara, alltså hon blåste mig så mycket.
Yeah, she did.
Och jag bara, yeah, jag fick ingenting själv, men du vet, jag masserade och pratade.
Drömmen.
Och allting liksom. Och så betalade mycket pengar.
Var det här i Sverige eller var det utan?
Ja, det var i Stockholm.
Oh shit. Ja. Är det en annan strippklubbupplevelsen?
Nej, sen har jag gått på julafton en gång.
Mm.
Och vaknar upp på ett hotellrum på morgonen med bartenden som jobbade där.
Ja. Per.
Men det var trevligt.
Clearly, på julafton också. Men ja, alltså med det sagt, Carl Frid, tack så jättemycket för att du kom till podden. Alltså verkligen,
ja,
hela vägen från Stockholm.
Tack snälla för att jag fick komma hit.
Ja, men det var så lite så. Du är välkommen tillbaka också om du vill. Följ Carl Frid på Instagram.
Mm.
Läs din bok Under skinnet.
En manlig strippas bekännelser.
En manlig strippas bekännelser heter den.
Nej, alltså Under skinnet, en manlig strippas bekännelser.
Ja.
Jag bara fyllde på.
There we go. Proffsigt av mig att jag kunde hela namnet. Ja, och skål.
Skål.
Tusen tack. Med det tomma glaset.
Skål.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.